Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sirski och Lars Klintvall och idag med Johan Åhlén. Hej!
Hej!
Tja! Johan är psykolog och forskare på Karolinska institutet. Och vad är det du forskar på?
Jag forskar kring ångest hos barn och framförallt hur man kan förebygga ångest. Alltså hur man kan minska eventuell framtida ångest hos barn.
Och det som jag tänker att jag ska intervjua dig om nu är ju specifikt föräldrarnas roll i det här.
Ja.
Hur är det med föräldrar som själv har en ångestdiagnos eller har mycket ångest?
Mm.
Och hur det ser ut det här med att liksom föra över det till sina barn?
Ja.
För hur är det med det där? Är det så att föräldrar med ångest för över det till sina barn?
Det man kan se, som man vet, är ju att om en eller två föräldrar har ångestproblematik så ser man en ökad risk för att barnen också utvecklar en sån problematik senare i livet.
Kan man sätta några siffror liksom, hur sannolikheter?
Det finns inga superbra studier på det. De som finns brukar uppskatta att det är en fördubblad upp till en liksom sjufaldigad risk. Så att ett barn då som har en förälder med en ångestdiagnos har 2-7 gånger högre risk att själv utveckla.
Och desto fler föräldrar man har med ångest då, desto större är risken förmodligen.
Det finns några studier som har börjat titta på det också. Och det verkar absolut vara så att har man två föräldrar med psykiska problem skulle jag säga generellt. Så blir det en mer ökad risk än bara dubblerad. Ja, så att det verkar vara någonting som är speciellt eller särskilt då.
Och hur tänker man att mekanismen ser ut för det här?
Ja, man tänker ju som med allt annat, eller höll jag på att säga mycket annat, att det finns både liksom biologiska aspekter och miljömässiga.
Det tänker man om allting annat
också. Precis. Men i det här fallet så är det faktiskt så att när man har tittat på det så talar mycket för att det är framförallt miljömässiga faktorer som gör att barn utvecklar ångest. Och det är det jag är mest intresserad av. Det är ju om det finns liksom föräldrabeteenden eller i föräldraskapet eller i, liksom, i relationen med barnen någonting som gör att barnen i de här familjerna då utvecklar en eller mer ångest. Att det liksom finns en miljö som är liksom inte bra för barnen om de har en sårbarhet då för det. Att det finns liksom ångeststärkande, eller hur man ska uttrycka det, faktorer i föräldraskapet.
Ja, men då sa du nu innan man kunde hitta tre specifika såna här risk.
Ja, det kan man säga. Att tittar man på forskningen så kan man sammanfatta det i de här tre, tycker jag. Och det är ju då det ena, och det är kanske det man mest självklart tänker på, det är att föräldrar med en ångestproblematik ofta kan vara mer överbeskyddande eller liksom överdrivet beskyddande, eller hur man ska säga. Vilket leder till att barnet inte får träna eller få den liksom autonomin eller utrymmet att lära sig saker på egen hand.
Ta något exempel då. Om en förälder har social ångest.
I det fallet är det lite svårare att säga, men det skulle jag säga skulle handla om att man till exempel kanske inte låter barnet vara med på kalas där man tänker att barnet skulle kunna tycka att det är för många nya personer. Att man kanske liksom hjälper till att undvika situationer där man själv då kanske tänker skulle kunna vara socialt utsatta för barnet.
Men ta ett annat exempel.
Det blev kanske bra, men jag tänker det som man liksom lättast att tänka, det är att en del föräldrar kan vara rädda för till exempel att barnet ska gå till skolan själv eller liksom bege sig ut, cykla i närområdet.
För det kan hända en bilolycka.
Det kan hända, det kan komma läskiga människor. Alltså att man har den typen av rädsla, vilket gör att barnet också kanske inte liksom får ett självförtroende i att det klarar av sådana situationer. Och det vet vi ju som psykologer att när man inte får testa saker så finns en risk att man blir mer rädd för dem. För man har inga goda erfarenheter av att man har klarat det.
Mm. Att barnet helt enkelt inte får liksom självförtroendet att tro att jag klarar att gå till skolan själv eller gå på kalaset själv.
Ja, precis.
Förlåt, med risk för att det blir ett stickspår. Är det här för att föräldern överidentifierar sin barn och tänker så här: jag tycker att det är jävla jobbigt att gå på kalas, så då kommer mitt barn också tycka att det är superjobbigt att gå på kalas. Jag vill inte utsätta mitt barn för den jobbiga situationen.
Jag tror att det är olika processer.
Ja, det är klart det. För kalaset och skolvägen är två olika saker.
Så jag tror att det kan vara både och i den situationen där jag nämnde med det sociala nu, så kan jag tänka mig att där kan det handla mycket om liksom att man inte vill att barnet ska hamna i situationer där det kan råka illa ut, och att man är liksom mer försiktig på det sättet. Och det kan ju handla om att man tänker att barnet och en själv är lika, och att man kan liksom känna hur man själv skulle känna i en sån situation. Så, medan i det andra fallet så handlar det kanske mer om att kortsiktigt lugna sig, för att det är läskigt att släppa iväg sina barn i närområdet om man inte har gjort det. Det kan vara läskigt att se sitt barn klättra högt upp i en klätterställning. Det finns mycket som kan hända, och då är det skönt att ganska snabbt, nej men vi skippar det här, du behöver inte klättra så högt. Du
kan mer för att lindra sin egen ångest, inte för att man tror att barnet kommer bli rädd, nej.
Nej, precis.
Utan det är två olika saker. Okej, bra. Förlåt, det var den första, det här. Kontrollerande beteenden som gör att barnet inte får öva och bygga sitt självförtroende. Vad var det andra riskbeteendet då?
Det andra som vi tittar på, eller det som jag tänker finns också beskrivet liksom i forskningslitteraturen, det är det här att man, om man är förälder och har ångest, hur man själv som förälder hanterar sin ångest, det kan bli, man blir som en role model eller en liksom modell för barnet för hur man ska hantera läskiga situationer eller situationer där man känner sig rädd.
Mm.
Vi brukar prata om att man modellerar ångest. Man liksom visar, och inte att man liksom visar genom att nu ska jag visa dig hur man hanterar ångest, utan att man gör det för att...
Alltså inte att man gör det så tydligt.
Nej, precis. Man gör inte det explicit sådär att nu ska jag berätta för dig, utan det kan handla om att man säger att man har en social rädsla då, till exempel, att man inte vill gå på kalas eller liksom träffa, göra saker tillsammans, att man drar sig undan till exempel.
Mm.
Man kan ju ge massa exempel, men att man helt enkelt visar att undvikande och liksom att inte testa, att inte möta det man är rädd för liksom är ett alternativ, utan att man undviker saker som man är rädd för.
Men kräver det här för att barnet ska liksom lära sig, liksom imitera då hur föräldern hanterar ångest? Kräver det att barnet först ser, ja, nu är min mamma rädd och därför väljer hon att inte gå på det här kalaset? Förstår jag menar? Att ska man tänka att det är så tydligt att barnet först måste identifiera rädslan hos föräldern och sen hur föräldern hanterar det?
Jag tänker att det kan nog vara lite olika. Det kan också vara så där att barnet ser ju också vad föräldern har för utrymme att göra saker. Vad det vågar liksom.
Mm.
Man kanske är... Säg att man, och det här kanske närmar sig lite det som sen blir överbeskyddande. Alltså det som vi har nämnt som överbeskyddande. Liksom att,
kontrollerande,
precis. Att man kanske är i ett sammanhang och så kanske man upplever att de andra barnen får göra andra saker än jag. Liksom, och då kanske man förstår att ens förälder är ängslig. Alltså även om man inte förstår det begreppet. Men att man ser på något sätt att min mamma eller min pappa eller min liksom gör på ett sätt så att det förmedlar någon slags rädsla mer, vad ska man säga, det kanske inte alltid är så explicit tydligt att man ser att nu är min mamma rädd liksom.
Och då går hon därifrån.
Nej,
du tror inte att det är så explicit.
Inte alltid, men visst, det kan väl vara så också.
Nej, men jag tänker att det spelar roll, för att en strategi som man skulle kunna ha som förälder med mycket ångest är ju att se till att aldrig visa den ångesten för sitt barn. Så barnet aldrig ser att man har ångest.
Nej.
Och då kan ju inte barnet rimligtvis förstå att det är undvikande beteenden man gör.
Nej.
Och en annan strategi skulle kunna vara att man är öppen med att man har ångest. Ja. Men att man till exempel tränar då. Ja. Att man modellerar just själva liksom ångestpåslaget och tränandet.
Ja.
Är det en vettig...
Det är vettigt, och jag tror att man kan göra både och. Fast på olika sätt. Och det här med att jag pratade om det här med att modellera undvikande eller att visa liksom att man undviker saker man är rädd för. Det är ju en del av det här med modellering. Det andra är ju helt enkelt att man också pratar mycket om saker som är farliga.
Mm, att man det här liksom är farligt, också, det här är farligt.
Ta det försiktigt, var försiktig nu liksom. Och eller att man pratar om saker i, utan att tänka att barnen liksom registrerar och faktiskt att man pratar över middagsbordet med någon annan vuxen kring corona eller någonting som är liksom hur farligt saker och ting är. Att man har pratat mycket om att det har hänt saker i närområdet. Man kanske liksom har ett sätt att uppmärksamma faror.
Mm.
Och att också tolka saker som kanske inte alla skulle uppleva som farliga, som faktiskt farliga.
Mm.
Och i det fallet så tror jag att där kan föräldern mer tänka på att tänk på vad du säger. Liksom.
Det där behöver man göra.
Nej, för att i det fallet så kan det handla om att föräldern, den vuxna har ett sätt att förstå den informationen. Barnen har kanske inte samma.
Mm.
Och det blir liksom då svårt att ha det samtalet. Att nu ska jag berätta om något läskigt, men det är inte så läskigt för att, alltså det blir väldigt svårt.
Mm.
Däremot tror jag att är man, säg att man har en fobi för hundar till exempel, då blir det kanske väldigt tydligt när man ska gå till förskolan eller något, att man som förälder inte vill gå om det kommer en lite större hund som är läskig. Och så säger man, oj där kommer en hund, kan vi inte, vi stannar, vi cyklar inte här utan vi går runt här istället. Liksom.
Mm.
Det kanske är svårt i stunden för föräldrarna att låtsas som att det inte finns. För barnet kanske upptäcker det ändå.
Mm.
Och i det fallet tänker jag att där kanske det är bättre att man som förälder så här, såg du hur rädd jag blir? Det här är någonting jag kämpar med. Men just den där hunden vågade jag faktiskt inte gå nära. Ja, det här låter ju som en förälder som har väldigt liksom, god insikt i sin fobi. Men,
ja, okay. Men jag tänker, har tid att göra en terapisession på morgonen.
Ja. Men du förstår hur jag menar. Att i vissa fall så kommer föräldern kanske inte kunna göra på det sättet att man inte låtsas om. Liksom, utan då blir det viktigt att förklara för barnet vad som händer. Att jag är jätterädd för hundar. Det är någonting som jag...
Men jag försöker stanna på den här samma sida trottoaren ändå. Liksom.
Ja, om man nu gör det.
Om man nu alltså,
ja, precis. Och det kan man säga så här, det kan väl vara ett tips då. Att liksom, det finns väl ändå... ganska många vet väl ändå om att har man en fobi så kan det hjälpa att liksom gradvis utsätta sig för det och träna så. Och i det fallet så tror jag att där kan det vara dumt att inte berätta för barnet. För i det fallet så kommer barnen förstå att det är någonting som händer.
Mm. Mm.
Vi går alltid en jättelång omväg här för att det finns en hund som bor. Alltså det blir liksom, det är klart att barnet registrerar.
Då är det bättre att vara transparent.
Ja, då är det bättre att vara transparent.
Just det.
Men som jag sa innan, i vissa fall när man pratar om samhället eller pratar om liksom möjliga faror eller hur man tolkar olika situationer. Det kanske är svårare att liksom ta in barnet i. Och där kanske man ska tänka som du sa, här är vi tysta.
Okej, bra. Ja. Nu pratar vi om föräldrar, hur man för över ångesten till sina barn. Och så har du först sagt det här kontrollerande beteenden som gör att barnet inte får något självförtroende.
Ja.
Och det andra var hur man modellerar...
undvikande eller faror i samhället. Liksom.
Just det.
Att man förmedlar en världsbild av att det är farligt att leva, så håll dig undan. Liksom.
Mm. Vad är den tredje grejen?
Den tredje saken, det är att föräldrarna kan vara hårda eller stränga mot barnet när det visar olika känslor. Och det handlar om helt enkelt att barnet får då kanske inte en bra möjlighet att reglera känslan. Utan man möter någonting som är väldigt hårt och väldigt liksom icke-validerande. Att man får bara liksom någonting hårt tillbaks om man är i en situation när man känner sig utmanad eller rädd eller så.
Varför gör man det som förälder?
Ja,
för man borde ju tvärtom vara väldigt förstående om ett barn har ångest om man själv har ångest.
Ja, absolut. Och det tror jag att man till viss del kan vara. Men om man har mycket ångest så kan det vara så att det finns situationer som triggar den här ångesten hos föräldern. Och när man har mycket ångest själv, då är det svårt att ha tillgång till alla sina liksom rationella eller... inte bara rationella, men alla sina föräldrafärdigheter.
Mm.
Utan då kanske man blir väldigt stressad. Man har inte så många andra förhållningssätt än att vi måste ur den här situationen nu också.
Mm.
Och att komma ur situationen, det kan vara att liksom, nej, lägg av, nu måste vi iväg. Liksom.
Mm. För att man själv har ångest.
För att man själv har ångest, för att man själv blir stressad. Så att det handlar inte om att man inte förstår att barnet behöver något annat. Det handlar inte om att man är en dålig förälder som inte förstår barnets behov. Men i situationer när man själv blir stressad eller får ångest eller känner sig väldigt triggad, då är det svårt.
Mm.
Jag kan ge ett eget exempel.
Mm.
Min dotter som nu är 7, när hon opererade halsmandlarna för något år sedan. Och hon klarar inte att ta liksom, medicin, smärtstillande eller något. Hon är helt, det är så svårt att få henne att ta medicin.
Piller.
Eller dricka, vad den är liksom.
Mm.
Det är omöjligt. Och det här stressar mig oerhört. För jag tänker att hon måste ju få i sig det här smärtstillande nu när hon har gjort en operation. Och då kan jag liksom i den stressen att jag upplever att det här är så viktigt. Då tappar jag liksom förmågan att lirka. Utan då blir jag liksom, du måste ta det här nu! Och det hjälper ju ingenting. Mm, mm. Men det blir ju en hårdhet som hon inte liksom blir hjälpt med. Liksom.
Mm.
Och jag tänker att det där tror jag många föräldrar känner igen. Att när det blir väldigt stressande för föräldern. När föräldern upplever att det här blir farligt. Liksom, eller det här blir någonting som, då blir man arg.
Men hur mycket kan det vara att man tänker, att man ser att ångest är ett problem hos en själv. Och då tänker man, åh gud, min unge är precis som jag.
Ja.
Jag måste på något sätt, inte medvetet, men att man tänker, jag måste straffa bort det här. Jag kan inte ge uppmärksamhet till att barnet är rädd, för då kommer den fortsätta.
Ja.
Att man tycker att det är så jobbigt med den här rädslan så att man inte ens vill låta barnet känna den. Förstår jag menar?
Ja, absolut. Och det är möjligt att det finns liksom mer sådana, liksom, det blir någon slags djupare liksom, tolkning då av situationen. Och det är möjligt, jag tror det också, att det finns någon slags, alltså i grunden tänker jag mer att det handlar om känsloreglering. Att föräldern har svårt att reglera känslor i den situationen när man får ångest, och då har man inte tillgång till sina, liksom, alla sina föräldrafärdigheter. Men jag tror också som du att det är klart att det kan ju kanske vara någonting som triggar en, att man ser att nej, mitt barn har precis, det här hade jag också svårt med. Det är möjligt att det också finns med som en trigger i att man blir ännu mer stressad.
Ja.
Nej,
ja,
nu börjar mitt barn visa liksom det här som jag hade så svårt för, och det här blev ju så jobbigt för mig. Och, det är möjligt, alltså absolut.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okej, men om man tänker, nu har vi sagt allting som bara föräldrarna gör fel.
Ja, som vi alla gör fel.
Som vi alla gör fel, tack. Ja, vad ska man göra då? Vad ska man tänka på?
Ja, nej men jag tror att det är ju liksom, jag tror att det handlar dels om att liksom acceptera att så här är, alltså det är, att vara förälder, det är svårt generellt. Det handlar om att man ska skydda sitt barn, men man ska också utmana sitt barn. Det är liksom en balansgång. Och där tror jag att man behöver kanske som förälder fundera kring och prata med andra föräldrar. Prata med, om man har en partner, liksom, vad är en rimlig nivå? Vad är en bra nivå? När behöver vi liksom hjälpa vårt barn att träna och utmana sig? När kan vi gå tillbaks liksom och inte gå in för snabbt?
Mm.
Om ett barn kanske är lite socialt oroligt, ska man alltid hjälpa barnet att hälsa på andra? Eller ska man låta barnet få misslyckas och orka stå ut med det som förälder till exempel?
Mm.
Och förstå att det är liksom trial and error. Man behöver träna på saker för att lära sig det.
Alltså acceptera vad då? Acceptera risk?
Acceptera den känslan som det väcker hos föräldern. Att kanske se sitt barn göra någonting svårt. Alltså som det du pratade om innan, att så här, man vill inte att barnet ska uppleva samma liksom utsatthet som man själv kanske upplevde.
Mm.
Men att förstå att det går liksom inte att skydda barnen från allt, eller det kanske går, men då får det konsekvenser liksom.
Det blir inte så kul.
Nej, utan att barnet behöver få de här situationerna när det får träna på saker som det inte riktigt klarar av. Även om det kan vara jobbigt för en förälder att förstå eller att se det. Och jag tror, det jag vill säga helt enkelt är att det här, det går liksom inte att säga så här, vad är, det är därför jag inte gillar egentligen ordet överbeskydd, även om jag använder det nu liksom, men det är så, vi ska skydda våra barn och vi ska hjälpa dem att utvecklas, och den balansen är svår. Har man en ångest och oro så finns en tendens att man kanske av olika skäl, för att lugna sig själv, går lite mer mot det kontrollerande.
Mm.
Och då kanske man behöver hjälp att diskutera med någon annan vuxen, hur gör ni liksom? Låter ni ert barn cykla till skolan själv?
För att hitta en lagom...
För att hitta en bra nivå på det liksom. Mm.
Mera, vad ska man mer kunna tänka på?
Sen tror jag mycket av det vi pratar om, det här med hur man pratar om samhället och hur man pratar om saker, hur farliga de är, hur man uttrycker sig till barnet. Att man kanske utan att tänka på det säger väldigt mycket, var försiktig. Och det kan ju handla om allt ifrån att det är någonting som där barnet behöver vara försiktig, till att man mer gör det till en vana att säga till barnet, var försiktig. Det kan vara... Och att det är samma uttryck oavsett om det är att barnet gör något som kanske är farligt. Står, ja, jag tänker så här, häromdagen när vi var ute att min son gick nära en liksom brant. Då kan man ändå tycker jag säga så här, men var försiktig. Till att han ska dricka ett glas vatten hemma. Och då säger jag var försiktig för att jag tänker att han inte ska spilla. Och det blir liksom att man bara använder samma uttryck. Men det är klart att det ändå så här kan förmedla... Du måste hela tiden vara försiktig.
Hur ska man sluta med det här som du säger? Man gör det utan att tänka på det. Så hur ska man inte göra det?
Jag tror att man måste bestämma sig för att säga andra saker. Alltså att man måste liksom, man måste bestämma. För att det är jättesvårt att säga bara sluta sig så. Utan man kanske måste helt enkelt hitta andra sätt att uttrycka det man egentligen vill säga. Om det nu är viktigt. Och ibland kanske man behöver bara tänka att det är inte viktigt om mitt barn spiller. Jag kanske inte måste kommentera det. Men visst, det är svårt ju. Men jag tror att i första hand kanske fundera kring hur man pratar och hur man uttrycker sig till barnet.
Är det skillnad om man säger vad man vill att barnet ska göra i de där situationerna då? Håll glaset med båda händerna.
Ja.
Istället för att säga var försiktig. När man, eller förstår jag menar?
Ja, alltså, jo men visst, kanske. Alltså att man, det kan väl ge någonting. Alltså om det är så att man tycker att det är viktigt.
Mm.
Det första kanske är ändå att fundera kring. Så här, ska man, man ska kanske inte alltid ge barnet den typen av instruktion. Liksom, utan att i många fall går det bra. Ibland om de spiller. Vad spelar det för roll? Liksom?
Mm.
Men visst, är det någonting där man känner att här är det nu dags att vi börjar lära oss någonting. Mm. Då kanske man mer ska faktiskt vara mer konkret. Att liksom, om ett barn ska bära tallrikar till bordet till exempel. Och så ser man att det här kommer kanske inte gå så bra. Då kanske man ändå tänker sig, håll med båda händerna.
Mm. Istället för att bara, ta två tallrikar i taget.
Ta två tallrikar i taget, vad man nu vill. Istället för att kanske bara säga så här, var försiktig. Ta det lugnt, var försiktig. Alltså att det... Kanske att det förmedlar någonting annat.
Ja, för det man inte vill förmedla är den här allmänna världen är farlig.
Nej.
Utan mer specifikt, det här borde du tänka på just nu, det här borde du tänka på just nu.
Och sen tror jag det handlar om det som jag beskrev som att modellera ångest, att visa ångest. Det kan vara så att man, om man har mycket problem med ångest själv som förälder, så kan det vara värdefullt att få hjälp med sin egen ångest.
Mm.
För att jag tror att det är liksom ett sätt att också, om man till exempel får... en psykologisk eller en KBT-behandling för sin sociala fobi eller sin oro eller sådär, så kan man lära sig saker i det som gör att man själv kan bli mindre orolig, mindre ångestfylld. Och det kommer säkert också vara bra för barnet.
Mm. Kommer lära sig själv känsloregleringsstrategier som man sen kan lära barnet.
Ja.
Eller hur? Det var det du var
inne på. Ja, absolut.
Ja.
Och sen tyvärr är det ju så... Att ofta när man får en egen behandling som vuxen för ångest så kanske inte vi som psykologer är inte vana då att liksom gå in på också så här föräldraskapet som en del av det, utan vi jobbar mycket med liksom, jobbar man med social ångest så jobbar man mycket med de situationer som är jobbiga för den som är patient.
För föräldern i det fallet.
Man kanske inte går in på så här, okej, hur ska du omsätta det här nu med dina barn? Det är liksom inte något man gör. Eller så gör en del det, men jag tror inte att det är så vanligt. Och det finns i alla fall inte med i de här manualerna som finns. Liksom. Så jag tänker att, men jag tror ändå att det är värdefullt. Oavsett om det kommer upp eller inte, så tror jag att bara att man mår bättre själv som förälder. Att man har mer buffert, att man har liksom en, som du sa, alltså fler färdigheter för att reglera sin rädsloimpuls, så kommer det också vara säkerligen liksom bra för barnet, tror jag.
Mm. Mm. Har du någon mer sån här konkret som man faktiskt kan tänka på som förälder?
Jag tänker också på de här situationerna som jag sa, när man blir stressad som förälder och blir väldigt hård.
Mm.
Att där tror jag att man kan behöva kanske också, det handlar om att liksom identifiera i vilka situationer det där uppstår. Och där tänker jag att kanske få hjälp om man har en partner, att i den här situationen så kanske man behöver hjälp och bli påmind om att liksom bekräfta nu. Liksom. För det är det jag vill egentligen, liksom, om man tänker som förälder, att om mitt barn känner sig stressad eller orolig och jag blir det också, då vill jag inte att det ska bli sämre på att liksom reglera den impulsen.
Mm.
Och då är det ju så att bekräfta först att barnet har den känsla den har, liksom, att jag ser att det här är jättestressande för dig. Och sen kanske man behöver ändå hantera den situation man är i, men att komma ihåg att det där är viktigt för barnet, att få en liksom bekräftande av den känsla det har, istället för att man direkt säger nu går vi måste gå nu, vi har jättebråttom, vi är bra, liksom.
Mm. Ja, eller ja. Du måste ta den här medicinen.
Ja, och precis som mitt exempel är. Ja, men, du måste ta medicin.
Är det där en poäng, att man vet att det är en återkommande situation, att det ökar sannolikheten att man kan tänka på det, att man har sett det mönstret hos sig själv? Så här, jag tycker att den här medicinsituationen är så jobbig.
Ja.
Och då säger man till sin partner, jag kanske kommer behöva hjälp med den här.
Ja, precis. Det kan ju vara ett exempel. Att så här, jag har väldigt svårt att hantera den här situationen. Mm. Alltså, vi måste göra det tillsammans, eller så får du ta den här situationen.
Ja,
så att, liksom, eller jag kanske behöver träna på den då. Så att jag kan vara med och titta hur du gör, så kanske jag lär mig av det då.
Mm. Mm.
Om man har en partner. Men, och det är väl ett det är svårt, för att när vi blir väldigt uppfyllda av vår egen oro och ångest, så är det såklart så att, det vet vi liksom med ångest, att när ångest slår på, då ska vi överleva. Och då är vi hårda, vi är liksom snabba, vi ska göra saker. Och träna på att i det då försöka förstå att här behövs också någonting annat. Här behöver jag också se vad barnet behöver, liksom.
Mm. Mm.
Men jag tror ändå att kan man identifiera att det där faktiskt händer ofta, så kanske man kan se lite så här, var finns det utrymme för mig att liksom få med. Man kanske kan bestämma sig för att en viss mening, att jag ska alltid säga jag ser att du, alltså någonting sånt där. Mm. Alltså man har något mantra, så just det, jag ska alltid säga det här först.
Mm. Mm.
Det kanske blir konstlat i början, men det kanske blir som en, det kanske lär en att jag behöver få med det här också.
Mm.
Trots att vi har jättebråttom till skolan, eller trots att du måste ta den här medicinen och jag kommer kanske behöva tvinga dig att ta den, men att måste också liksom få med bekräftelsen liksom av barnets känsla i det.
Det blir upprepa kanske, ja. Men det här som du sa med att man antingen, när man har ångest själv, att man antingen bestämmer sig för att om man kan dölja den så döljer man den.
Ja.
Man pratar inte om allting man är rädd för i världen.
Nej.
Men exemplet som du hade där med när man är rädd för hundar och går förbi den här hunden,
ja.
Och man vet att barnet kommer se att man är rädd, då är det bättre att vara öppen med det.
Ja, jag tror det.
Och visa, jag är rädd och men vi kan göra det här ändå.
Ja. Och det kan ju finnas en fördel att man också pratar om det i ett skede när man inte själv är väldigt stressad. Alltså att man kan prata med barnet om det, tycker jag. Och det där kan man tycka...
Alltså vid senare tillfälle?
Ja, det kan man göra.
Okej.
Okay. Alltså, eller i situationen om man tycker att det funkar bra. Men jag tycker har jag fått frågor om också. Ska man berätta för sitt barn att man är en orolig person? Och jag tycker liksom att på något sätt kan man ändå behöva prata om det. På ett sätt som gör att för att barnen ser så mycket. Jag menar, det behöver inte vara så tydligt som vid en fobi. Det kan ju handla om att det är en förälder som inte tycker om att gå på sociala aktiviteter. Och så, det är klart att barnet registrerar och tänker, liksom, jämför den föräldern med kanske andra eller så. Mm. Och undrar varför det är så.
Mm.
Och att då liksom säga att ja, nej, men jag tycker inte att det är helt enkelt att vara på såna här sammanhang där det är jättemycket människor, liksom. Varför inte? Jag tycker inte att det är...
Det är väl också att, liksom att ta bort skam i
verkligen.
Det och liksom normalisera att alla människor är rädda ibland och allt sånt där.
Ja, för annars blir det att om det ändå märks, om barnet ändå förstår eller märker, då blir det ju snarare liksom, som du säger, det kan ju bli liksom då en signal om att det här får man inte prata om. Liksom. Mm. Det här är pinsamt och det här är skambelagt. Liksom.
Jo, de som lyssnar har ju också en jättefin möjlighet där, att ni faktiskt gör en forskningsstudie som riktar sig till föräldrar som själva har ångest.
Mm.
När kan man vara med i den? Vad innebär det praktiskt?
Det kommer att dra igång under nästa år, skulle jag säga.
2021.
2021, alltså själva aktivt då. Och jag kan berätta så här. Vi gjorde en liten pilotstudie där vi faktiskt testade att ha grupper med föräldrar som hade egen ångest eller oro. Där vi fokuserade på liksom föräldraskapet, just mycket av det här som jag har pratat om idag. Och det var väldigt uppskattat hos föräldrarna. De liksom fanns ett, jag upplevde att det fanns ett behov och att de tyckte att de fick med sig strategier som var viktiga. Och nu då så har vi fått möjlighet att göra en större studie som kommer pågå under liksom 2021-2022.
Tack så mycket, Johan. När det finns att man kan rekryteras till den här forskningsstudien så kommer det komma en länk till det i avsnittsbeskrivningen här. Men tills vidare så kan jag tipsa om en bok som jag har skrivit. Barnboken Veterinären som var rädd för hundar, som är illustrerad av Amanda Lekorni. Och som är tänkt att på ett roligt sätt skapa diskussionsunderlag för att kunna prata med barn om vuxnas och barns egna rädslor och vad man kan göra för att hantera dem. Så tills vidare så finns det en länk till den i avsnittsbeskrivningen istället. Tack för att ni har lyssnat. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna_podd. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.